Bronze Age pervert. CIA stödde fler vänsterregimer än de störtade, spelade Sovjetunionen i händerna och sökte främst störta europeiska styren i Afrika. Första delen av tre i artikelserie om USA:s roll i avkoloniseringen av Afrika. Vi har välsignats med ännu en text från vår vän BAP, Kostin Alamadiou, vår tids främste offentliga intellektuella, som jag brukar kalla honom. Och inte bara en text den här gången, utan en serie av tre artiklar. Och den handlar alltså om CIAs och mer generellt USAs agerande i Afrika och tredje världen i allmänhet, med fokus här på Afrika. Och det är ett försök att göra upp med en förhärskande bild som finns och skissera ett alternativ. Så det är ett slags historierevisionism, kan man säga. Och BAP, han utgår mycket från en författare som heter Hilaire de Berrier. Lite osäker om det franska uttalet är korrekt, för att han var amerikan. Och det här är en person, ganska okänd person, men som BAP har försökt dra folks uppmärksamhet till i åratal. Åtminstone i 10 års tid, tror jag, så har BAP, så vitt jag vet nästan ensam, försökt få oss att förstå att den här de Berrier är den viktigaste författaren att läsa för att förstå efterkrigstidens historia. Och det är bokstavligt talat vad BAP säger. Och jag kan i alla fall inte minnas att jag hört någon annan lyfta fram honom på det sättet, eller lyfta fram honom alls. Han lutar sig en del mot James Burnham också. Kanske inte så mycket i de här texterna om Afrika, men i sin tidigare artikel om Vietnam, som har ungefär samma tema. Den är från 2018, och den har han signerat med sitt riktiga namn, Kostin Alamadiou, i tidskriften Palladium. Han länkar till den från den första av de här tre artiklarna. Där är jag mycket inne på de Berrier och Burnham. Ja, det här är en sorts historierevisionism som bör vara välbekant för folk som har lyssnat på Radio Bubbla, eftersom vi har pratat om liknande idéer ganska mycket. Det här är en av mina hjärtefrågor, som många vet. Jag försöker ofta prata om det här, även om jag har delvis andra infallsvinklar än BAP. Och mina uppfattningar kommer av läsningar av andra obskyra författare. Och jag är måttligt intresserad av just Afrika. Men den gemensamma nämnaren är att omvärdera USAs roll i historien och se att USA inte alls har varit en god kraft eller en höger kraft, utan tvärtom en oerhört destruktiv vänsterkraft. Och jag vet att det finns människor, även i vårt nätverk, som har svårt att ta till sig det här. Jag har till och med förstått att det finns folk som tror att jag skämtar när jag pratar om det här. Ja, Martin, USA är den store satan, höhö. Ja. Så jag vill åter en gång då, jag tackar BAP för möjligheten att återvända till den här frågan och förtydliga att det här är inte ett skämt, utan det är, enligt min mening, en av de viktigaste nycklarna till att förstå den värld vi lever i. Det är min uppfattning, och jag gillar de här artiklarna delvis för att de ger mig vatten på min kvarn. Så den allmänna bilden är att USA har varit ett slags högerkraft, särskilt under kalla kriget såklart. Det finns den här dikotomin. Så det var högerimperiet i USA mot vänsterimperiet i Sovjetunionen. Och de slogs världen över för att avgöra huruvida det eller det landet skulle ha ett USA-vänligt högerstyre eller ett Sovjet-vänligt vänsterstyre. Så, och på det sättet så bedrev man då ett oräkneliga proxykrig där ryssarna gav stöd till ett socialistiskt uppror mot en högerregim, eller CIA avsatte en socialistisk regim och tillsatte ett prokapitalistiskt militärstyre och så vidare. Det här är en sorts historieskrivning som vi alla kan, för den är väldigt utbredd. Men BAP, han målar upp en helt annan sorts bild. Och han ger exempel efter exempel på hur amerikanernas antisocialistiska, antikommunistiska linje har varit en chimär. Det stämmer att USA, då, att de delvis har haft en antikommunistisk linje. För att Sovjetunionen var en rival som man försökte kontra. Åtminstone i viss utsträckning. Man måste ju ifrågasätta det där också. Curtis Jarvin har en kul formulering som jag citerat tidigare, att det kalla kriget inte utspelade sig mellan USA och Sovjetunionen, utan mellan Pentagon och State Department. Och man måste komma ihåg att USA och Sovjetunionen var mycket nära allierade, även officiellt, fram till 1945. Och ja, om ingen stoppar mig, så kommer jag säkert tillbaka till det senare. Men poängen är alltså att det var inte en djup ideologisk rivalitet eller en djup åtskillnad mellan respektive nations målsättningar. Utan som BAP skriver, så det var de här regimerna som amerikanerna stöttade i diverse länder var nästan alltid vänsterregimer. De var bara något mer moderata vänsterregimer. Ofta så kallad icke-kommunistisk vänster. Så det var liksom kanske socialdemokrater, liberaler, katolska socialister. Allsköns mer ideologiskt osorterad arbetarrörelse, fackföreningsrörelser och så vidare. Och han skriver också om, det här är något som jag inte lika bra koll på, men alltså hur stora delar av amerikansk utrikespolitik i tredje världen delegerades till AFL-CIO och andra fackföreningsorganisationer. Att de fick liksom sköta den biten, och delvis var man inte så intresserad av de mer ideologiska aspekterna. Men den springande punkten är att alla de här rörelserna, de som Sovjet stödde och de som USA stödde, de hade gemensamma fiender. Och det var alltid mer högt prioriterat att bekämpa den gemensamma fienden. Så kommunisterna, de skulle bekämpas eller åtminstone bemötas, i bästa fall ersättas av mer moderata socialister eller liberaler. Men om den gemensamma fienden fanns med i bilden, då satte man alla andra stridigheter på paus och fokuserade helt på den saken. Och vad var det då för fiende som både Sovjetunionen och USA kämpade mot? Jo, det är förstås alla traditionella för socialistiska och för liberala krafter. Alla monarkier, alla traditionella kulturella institutioner, alla auktoritära eller icke-liberala styren. Ett annat sätt att uttrycka saken är att den gemensamma fienden var Europa och traditionell europeisk kultur, traditionella europeiska institutioner. Och det här är såklart, det är en grundbult i hela det amerikanska projektet. Och det är därför USA är en så ofattbart ondskefull kraft. Därför att USA bygger från början till slut på ett fanatiskt motstånd mot den gamla ordningen, mot kungar och aristokratier, och för istället då republikanism och demokrati. Hela det amerikanska projektet är grundat på upproret mot kungadömet som idé. Och amerikaner har aktivt intervenerat i resten av världen sedan 1700-talet för att underminera och bekämpa de gamla hierarkierna. Och det kanske mest förhatliga av allt, det som både USA och Sovjetunionen hatade, var kolonialismen. Alltså de europeiska projekten för att civilisera Afrika och andra delar av världen. Och kolonialismen kan ses som ett särskilt raffinerat uttryck för den traditionella europeiska hållningen. Som ett av de högsta uttrycken för det stora europeiska projektet. Och kolonialismen är såklart inte demokratisk. Den är kanske inte exakt monarkisk, men det är något ännu värre än monarkisk sett från det här progressiva perspektivet som både USA och Sovjetunionen hade. Så gärna en CIA-kupp för att avsätta ett gäng Moskva-trogna kommunister och tillsätta någon mjukare socialist eller någon liberal. Men först och främst måste europeerna drivas ut ur Afrika. Så att det var det gemensamma projektet. Precis som att USA och Sovjetunionen var allierade under andra världskriget för att bekämpa Tyskland, så var de allierade under kalla kriget för att bekämpa de europeiska kolonialmakterna. Och de gick till direkta attacker igen och igen och igen mot Storbritannien, Frankrike, Portugal, Spanien och så vidare. Och officiellt var syftet från amerikansk sida att blockera sovjetiskt inflytande. Men i praktiken så kämpade man framförallt för avkolonisering. Och det praktiska resultatet blev såklart att Sovjetunionen och vänstern i allmänhet stärktes. Men både vänstern och det som kallas för höger idag har ett sorts perverst intresse av att berätta en annan berättelse. Och Bapp beklagar sig i den här artikeln över att även förmenta högerpopulister, som till exempel Tucker Carlson, pratar nu om CIA, det historiska CIA, som någon sorts nattsvart högerkraft som genomförde onda militärkupper och så vidare. Snarare än det som Bapp ser som den verkliga bilden, det vill säga att amerikansk utrikespolitik var vänsterideologisk i grunden och också naiv och kortsiktig och ofta delegerades till fackföreningsorganisationer och andra vänstergrupper och så vidare för att man inte man hade ingen sån ideologisk agenda. Boris, vad tycker du om den här analysen och om Bapps historisk skrivning i allmänhet?
Alltså, jag tycker om din analys. Nu när jag förstår att du inte skämtar, det har jag trott i 10 år nu. Vad bra att du sa det. Nej, men jag gillar din analys, förstås, som du brukar hålla med den. Men jag gillar inte Bapp.
Mm-hmm.
Ni pratar om olika saker. eller befinner mig på olika nivå. Ja. Alltså jag måste säga att jag tycker Bappe är hafsig, slafsig, och jag visste inte att han hyllar den här göken, att han har gjort det länge. Det är en väldigt rolig kille han i så fall lutar sig mot. Ett otroligt spännande liv. Någon borde göra en 4 timmars film om honom. Alltså, vilket jävla liv. Och han är omnämnd i en del historier. Bland annat ett om spionerna i Shanghai på 30-talet. Om hur han drev bordell och spionageverksamhet samtidigt ihop med en abortläkare.
Det är en klassisk kombination. Fina synergieffekter.
Ja, nej, men alltså, det där är en man man skulle vilja veta mer om. Men du drar en lång, förnuftig, logisk linje. Bapp, alltså dels det är listiskt. Han hoppar lite hur som helst. Man får ingen ordning och reda i det hela. Och en period i de här två essäerna så är det den amerikanska fackföreningsrörelsen som är liksom fienden. Sen är det JFK lite grann. Och jag fattar aldrig hur de hänger ihop riktigt. Och sen CIA understödde kommunismen. Alltså, när du liksom redogör för hans texter så hjälper ju honom att vaska fram en logisk linje.
Mm.
Det vill säga att man använder Sovjetunionen som ett spöke för att genomföra sina egna avkoloniseringsprogram och faktiskt genomdriva en vänsterideologi. Och ibland så propagerar man ju faktiskt vänsteridéer ganska öppet. Och vi ska komma ihåg att vad man lätt glömmer är att man hade ju samma taktik i Europa. Först delar man upp Europa mellan sig själva och Sovjet, och sen pekar man på Sovjet och säger: lägg er under oss, annars kommer Stalin och tar er.
Mm.
Jätteeffektivt. Men så att jag skulle vilja att Bapp drog sig tillbaka och liksom jobbade lite mer med sin text. Och för han dessutom liksom gör något nedslag i börjar historien så sent på något sätt. Vi brukar ju börja liksom någon gång kring första världskriget och freden i Versailles. Egentligen, som du varit inne på några gånger, ska man ju börja tidigare.
Mm.
Men tittar man på Versaillesfreden så ser man liksom den långa linjen början när det gäller USA och Afrika. Och det är en sydafrikansk fel.
Mm-hmm.
Jan Smuts.
Mm, just det.
Han träffar ju Woodrow Wilson. Woodrow Wilson har läst Jan Smuts stridsskrift om hur anglosaxerna, man bör skapa en anglosaxisk axel mellan det brittiska imperiet i USA och riva upp de andra koloniala välderna, därför att de, bara anglosaxarna, England och USA, kan civilisera Afrika och Asien och arabstaterna. Och Woodrow Wilson älskar ju detta. Den sista minnesanteckningen han gör på sin, när han ligger där slagrörd i Vita huset, det är ju en hyllning av någon ny skrift av Jan Smuts. Så, och det är precis det vi ser under mellankrigstiden. Då stöttar ju USA alla, alltså de brittiska kolonialmakterna i arabvärlden. Och tillsammans så liksom river man upp lite franska besittningar. Och efter andra världskriget, då bryts ju axeln. Då ger ju sig USA på det brittiska kolonialväldet också. Och faktiskt tvingar dem att montera ner det öppet med ekonomisk utpressning. Så att de har ju mer än 100 år av sig av nästan maoistisk antikolonialism. Det finns ju ingen som har liksom genomfört så mycket avkolonisering som USA har varit motorn i det. Så där har han alldeles rätt. Jag är bara störd över att han... Jag tycker det är så jävla hafsigt.
Som hans texter ofta är. Jag får väl erkänna att jag gillar ju Bapp, så jag försöker alltid vara generös mot honom och extrahera saker, så hoppar jag över vissa saker. För mig, ja. Jag frågar, det mest intressanta för mig, Boris, det är att höra din kritik av, av Vapps idéer. Det är därför jag tar upp artiklarna i radion. Jag har fler frågor till dig. En grej som jag tänkte på i de här artiklarna, det är bara en liten sidosak, men Bapp säger att, eller antyder i alla fall, att det fanns i väst och i USA en idé om att man gillade inte Sovjetunionen, men samtidigt så kände man att socialismen var någonstans oundviklig. Att man skulle få en sorts världssocialism. Alltså det är nästan en sån här marxistisk, historiematerialistisk idé. Att historiens inneboende logik, produktivkrafternas utveckling och så vidare, och så vidare, kommer oundvikligen leda till en socialistisk omvälvning. Och då är det bara fråga om, liksom, är det Sovjetunionen som kommer liksom att leda den här socialistiska omdaningen? Eller kan vi på något sätt styra upp en egen version av den socialistiska omvälvningen? Lite lätt motvilligt, men liksom. Och jag tycker man kan se det tydligt, men definitivt i FDR så måste man väl kunna se det väldigt tydligt, den tendensen. Men det är väl lite oklart för mig hur pass utbredd den uppfattningen var. Var det så, Boris, under 1900-talet att liksom den här marxistiska, historiematerialistiska idén faktiskt lyckades, att de lyckades formatera hela västvärlden med den idén?
Nej, det är två skilda saker. Alltså, det finns ju en symmetri. Alltså, det finns, de är ju tvillingar på något sätt, Sovjet och USA. Mm. Jag minns i något program vi pratade om att det vore ganska fint om de hade kommit överens och bildat en axel mot Kina. Vilket det ligger en del i. Nej, men alltså, Sovjet var ju alltid fram till nedgångsperioden under Brezhnev totalt fascinerade av USA. Man ville lära av USA, man ville efterlikna USA på alla möjliga sätt. Och alltså den beundran, beundran fanns ju inte. Alltså här gör ju liksom Bapp en tolkning av att alltså de här industribaronerna som byggde stora komplex och väldigt intrikata imperiebyggen, både inrikes och utrikes, de hade ju liksom, det är sånt som ryssarna såg på med beundran, men de såg ju inte sig själva som, alltså i någon slags historiematerialistisk sken, utan stort är bra, stordriftsfördelar är bra, behärska alla led i produktionskedjan från råvaran till liksom slutkonsumenten, total kontroll. Så att det finns ju moment i tänkandet och allt ifrån fordism till hur man ser på att bygga koncerner som gör att Sovjet och USA påminner om varandra i sin utveckling, i alla fall nu Sovjet rörde sig lite framåt. Men det innebär ju inte att man på något sätt delar. Alltså det är mer en fråga om teknik, helt enkelt. Teknikens utveckling. Ska man hänga med så tvingas man till likartade lösningar. Det är inte konstigare än så.
Jag minns att vi pratade om det för, tror jag, ganska många år sedan nu. Men det här att USA och Sovjetunionen var så väldigt lika varandra på så många sätt. Mm. Och hade liknande intressen på grund av de strukturlikheterna. För båda de länderna så gällde ju att det fanns inte något annat land på jorden som var så likt det egna landet. Det fanns liksom en väldigt naturlig liksom koppling och frändskap faktiskt. Båda är multietniska imperier byggda på enorma landarealer, med en kultur av nybyggaranda i gränsländerna. Och båda nationerna grundades på ideologiska premisser på ett nästan helt unikt sätt. Mm. Alla andra länder grundades på etnicitet, ett folk. Men både USA och Sovjetunionen grundades på såna här politiska progressiva principer. Så att de var verkligen tvillingar på det sättet. Som progressiva, imperialistiska, multietniska pseudonationer. Och de hade till och med, jag vet inte, fjantigt, men jag tycker det är roligt att de hade så liknande namn. US och SU är anagram. Så det är liksom, de försöker inte dölja det genom att välja olika namn. De heter till och med samma sak. Och det här är liksom, det är otroligt att det är så svårt för moderna människor, samtidiga människor, att bryta igenom det här. För det är så många fortfarande som ser det här som en dikotomi. med USA och Sovjetunionen. Eftersom man hatar Sovjetunionen så liksom gillar man USA, för de vänder mot Sovjet och så vidare.
Men det fanns alltså det du pekar på nu är väldigt viktigt kulturellt. Och jag har liksom alltid, inte alltid men just det här med Trumps, det man uppfattar som Trumps Rysslandsvänlighet.
Mm.
Och hans jovialiska umgänge med Putin oftast. Alltså folk har ju glömt att amerikanska ledare väldigt länge, alltså Roosevelt, till och med Eisenhower som gammal militär, och mellan olika typer av diplomater, ambassadörer och då på militära sidan, så fanns det liksom en på ömse sidor en beundran. Och jag menar, memoarlitteraturen är ju fylld av skildringar av fylleslag mellan amerikanska och ryska diplomater. Alltså, de kände ju en slags brödraskap. Just det här att vi är ganska lika, trots allt. Och vi har samma ställning i världen och så vidare. Och det enda som gör dem lite olika är att Sovjet aldrig kunde utnyttja aldrig kunde kolonisera sin landmassa öster om Ural. USA kunde ju gå västerut. Inga klimatproblem. Det var mycket svårare för ryssarna. Annars hade vi kunnat haft en väldigt fascinerande värld.
Mm, just det. En rysk motsvarighet till den amerikanska västkusten, fast den ryska östkusten. Ja. Och det hade varit lite bättre geografiska förutsättningar borta i Vladivostok eller vad som ligger där borta.
Precis.
Ja. Det är väldigt intressant. Och någonstans är det väl så att det där är någonting som fortfarande finns i Rysslands öde, det ryska imperiets öde. Att expandera österut och bygga någonting. De har inte kommit där än. De har snubblat längs vägen, de har andra utmaningar. Men det är någonting som fascinerar mig. Precis som att, jag tror att det är på samma sätt för dig, Boris, att man fascineras av USA av det här skälet. Och man fascineras också av Ryssland. Och du brukar ofta prata om de här ryska delarna av USA. Att ryska nybyggare var aktiva i Kalifornien och i Oregon och så vidare. Och de äter fortfarande ryska maträtter i västra USA och så vidare. Det är väldigt, väldigt spännande.
Oh ja, och hela det här, man brukar ju ofta prata om det här rostbältet. Alltså rostbältet består ju till en stor del av ryssar och ukrainare som är arbetslösa, har varit arbetslösa i 40 år. Därifrån kom ju liksom grovarbetarna under den, när man byggde den tunga industrin i USA. Precis som i Ryssland.
Men det är intressant att det är nästan ingen som pratar om det här. Men jag har nästan aldrig hört någon prata om det här eller ens skriva om det, förutom att vi ofta har pratat om det under åren. Rätta mig gärna om jag har fel, men det känns som att resten av världen, det är mest att folk liksom kliar sig i skallen och undrar varför. Till exempel Trump och Putin, varför ser inte Trump, varför ser inte alla amerikaner, alla ryssar som är fiender, varför vill de inte ha ett nytt stort krig och hur kan de överväga att ha fred med det här landet? Men egentligen så är fred och allians mellan USA och Ryssland är en väldigt, väldigt naturlig utveckling.
Ja, man ser liksom hur Europa blivit liksom bortkollerat. Här satte sig verkligen den amerikanska bilden av att ryssen kommer när som helst. Samtidigt som JFK röker cigarr med de ryska ledarna, med Khrushchev, och de har det jättemysigt. Och det, alltså, amerikanska ledare har ju aldrig haft något större problem att umgås med ryskar. Det har varit ganska förbrödrat.
Mm. Men de har alltid haft enorma problem med Europa, med Västeuropa. Ja. Och det är liksom, alla vet, även folk som bara kan mainstream-historia vet hur USA uppstod, att det var en utbrytning ur ett västeuropeiskt land. Men det är också den här historien som folk inte har liksom... Jag menar, alla vet, det är ett helt okontroversiellt historiskt faktum, att USA och Sovjetunionen var allierade i de stora krigen. Så att USA gick in i andra världskriget på Sovjetunionens sida. De allierade sig med Stalin. De gav honom ofattbara mängder ekonomiskt och militärt stöd. Och när kriget tog slut så gav de honom halva Europa. vilket har gjort att våra europeiska brödrafolk i länder som Estland och Polen och Ungern och så vidare fick leva under kommunistisk överhöghet i flera generationer. Det är svårt att tänka sig hur man kan vara mer prokommunistisk än så. Knappt ens Stalin själv var en så god kommunist som FDR och de andra amerikanerna som slog sönder och gav bort Europa. Och det är där jag förstår. Alltså hur kan man inte liksom göra den här enkla slutledningen och förstå att det var liksom ingen slump eller någon engångshändelse? Och jag antar att den konventionella förklaringen är någonting i stil med att Hitler och nazismen var ett så unikt hot att man var tvungen att hålla för näsan och jobba med Sovjetunionen fast de var kommunister. Men det var absolut inte det som hände. Det fanns en stark sympati mellan FDR och Stalin. På sätt och vis är det lite ironiskt eftersom det fanns ju också väldigt stora likheter mellan FDR och Hitler. Som personer, som politiker, alltså väldigt, väldigt lika på många, många olika sätt. Hur de tog makten i respektive land, hur de skapade en sorts envälde under sig själv. Båda var vid makten från 1933 till 1945. Det finns hur många likheter som helst mellan FDR och Hitler. Men FDR och Stalin, det var de riktiga dödspolarna. Men,
och man kan ju titta på det här med och också hur man skriker åt Trump att ägna sig åt ekonomisk utpressning på olika sätt, menar man, gentemot Europa. Men som jag var inne på förut, det brittiska kolonialväldet. Vi brukar ju säga att Tyskland var det land man piskade mest efter kriget. Men det vet du fan om det inte var Storbritannien. Alltså 2 veckor efter att Tyskland har kapitulerat så säger alltså USA upp det låneavtal man har med Storbritannien. Och säger att det gäller inte längre. Och Storbritannien är utblottat. Så de har inga pengar. De går på knäna. De har inte kunnat kriga utan pengar från USA. Och USA säger bara, nej, kriget är slut. Ni behöver inte de pengarna. Vi har ett imperium. Vårt folk har inte mat heller. Nej, vi kan förhandla om ett nytt lån då, säger USA. Men då är villkoret att ni ger oss tidsangivelse för när ni beviljar alla era kolonier självständighet. Och Storbritannien har absolut ingenting att välja på. Där snackar vi alltså ekonomisk utpressning som Trump. Inte ens han skulle ha is i magen att göra en sån sak.
Nej. Och det är konstigt hur någon kunde vara överraskad av att de här sakerna hände. Så en sak som Bapp lyfter fram i sin artikel är Teherankonferensen 1943. Där FDR och Stalin delade upp världen mellan sig och de förenades i sin iver att bekämpa europeisk kolonialism. Det var någonting som också diskuterades som en del av den konferensen. Med ärkekucken Churchill sittandes där i ett hörn. ivrigt nickandes, dräglandes. Jag vet inte vad fan han höll på med. Han borde ju skrikit bloody murder och liksom gjort någonting. Men han lät allt det här hända. Det är bara en parentes. Jag tror att den liksom hagiografin över Churchill är en av de saker som försvårar för människor att se klart på vad som faktiskt hände.
Precis som Hitler gör att människor inte ser klart, så ser liksom hans motpart då kucken. Det är bra att det är sagt, Churchill. Alltså det, folk har ett behov av honom som hjälpt att slänga iväg något Churchill citat sådär då. Det är så jäkla enfaldigt faktiskt.
Ja. En sak som Bapp tar upp i sin artikel som jag tycker är bra, det här är någonting som jag ofta, jag ska inte säga missade i min historieskrivning, men jag är inte lika fokuserad på det här. Jag tänker inte på det. Men du, Boris, du brukar prata mycket om det här. Du har sagt du har pratat om kolonialism och avkolonialisering. Jag har sagt saker som jag tycker är tänkvärda. Det har fått mig att tänka till. Jag ska försöka citera dig. Du får rätta mig om jag har fel. Men jag tror att du har sagt saker i stil med att kolonialismen är ett viktigare fokus än folk förstår. Och Bapp säger en sak i de här artiklarna som jag vet att du har sagt tidigare och som jag kanske inte riktigt har tagit in. Jag vet inte ens om jag nu har tagit in det, men det är att den här fixeringen på förintelsen håller på att ebba ut. Och det som ersätter den i vänsterns huvud och i kulturen är antikolonialism. Att det är liksom den nya drivkraften.
Mm.
Och jag minns att du sa någonting väldigt liknande här i Radio Bubbla för ett par år sedan. Och det är en modell som faktiskt förklarar en hel del av all skit som händer i världen.
Mm. Ja, men det har... Den är så jäkla synlig nu alltså. Och där tror jag att kineserna har varit fruktansvärt skickliga med att se till att den bilden byggs alltså. Ända sedan 60-talet. Så att nu känner vi alla en skuld för kolonialismen. Det syns på ungdomarna också. Nu är det liksom inte Hitler man slåss mot, utan det är och förväntade naziplutoner som ska dyka upp i någon källare, utan det är liksom det koloniala arvet av de som inte vill ta hand om kolonialismens offer som har tagit sig hit och så vidare. Det är den nya grejen sen ett tag.
Den nya grejen kanske också den gamla grejen. Jag tänker så här att Holocaust, det var lite grann som ett undantag. Det var någonting som hände lite oförhappandes, om det faktiskt hände eller om man liksom det är framförallt en berättelse om den faktiska förintelsen, det är en berättelse om förintelsen. Och det är inte någonting som hände på 40-talet, utan det var en berättelse som började byggas på 50-talet och 60-talet. Men samma ideologiska tendenser fanns ju långt innan förintelsen. Mm. Så det är mer som att det som hände med förintelsen-narrativet var liksom en litet sidospår. Och nu så antar jag att man är egentligen tillbaks in på ett huvudspår. Och en sak som jag skulle vilja förstå bättre, som du kanske kan hjälpa mig, Boris, det är hur kolonialismen passar in. För att det som jag tänker, och det här är liksom den modell som jag är lite låst vid kanske, det är att det handlar om en anti-europeisk agenda i grunden. Alltså det här som jag tror att USA alltid har varit besatta vid. USA gick in i första världskriget också med en ideologisk agenda för att krossa den traditionella ordningen i Europa och lägga all kraft bakom den här radikala, liksom, revolutionära republikanska omdaningen, för att Woodrow Wilson sa ju make the world safe for democracy, vilket betyder ungefär inga statsskick får existera förutom det som vi har godkänt, det vill säga det liberaldemokratiska statsskicket. De hatar verkligen Europa, och på något sätt så, det var inte något nytt i första världskriget heller, eftersom amerikanerna alltid har gjort det där ända sedan 1700-talet när de gav stöd till franska revolutionen. Det var en av de allra första utrikespolitiska handlingarna som USA företog sig som nation efter landet grundade. Landet grundade så nästa dag liksom, så bara, nu ska vi skicka allt stöd vi kan till franska revolutionen. Så jag tänker så att kolonialismen är, du får rätta mig om jag har fel, Boris, men att kolonialismen är någon sorts ultimat uttryck för det europeiska, den europeiska storheten, europeisk överhöghet, europeisk transcendens, när Europa växer utanför sina egna gränser och ska bygga nytt Europa i Afrika, och att man hatar kolonialismen i grunden för att man hatar Europa.
Ja, men alltså på något sätt ligger det i själva den amerikanska urberättelsen, att man är det gamla Europas motpol. Det är för att man är antikolonialt. Själva landet föds genom vad man ser som en antikolonial kamp. Och man ser ju liksom spåren långt tillbaka i hur USA lägger sig i och petar. Som du tar upp, franska revolutionen. Men även, alltså, man är inne och petar på det ottomanska väldet till exempel. Väldigt mycket. Man är igång i det som idag är Syrien, Irak, Libanon, och har undergräver helt enkelt det ottomanska väldet. Det låter jag som har blivit väldigt turkvändig här, men saken är att det ottomanska väldet var höll ordning på araberna faktiskt, speciellt i den delen av världen och i Nordafrika, och hade ett effektivt imperiebygge. Så jag brukar ju ofta prata om att det var ett helvete att de utan eftertanke raserade det Habsburgska kejsardömet och Ryssland hade raserat sen då, men att man också gav sig på det tyska. Jag börjar se det som olyckligt att man rev sönder det ottomanska också. Man hade slagit på samma sida som Tyskland, så Habsburg, så var det straff. Därför att det gav USAs härjningar efter första världskriget är ju väldigt, alltså de är den styrande kraften i när man liksom river upp det ottomanska väldet i Afrika och Nordafrika och arabvärlden. Och det är de som bestämmer vem som ska få ha kolonier och under vilka kolonier, mandat och under vissa villkor. Det föreskriver USA. De måste godkänna till britterna de konstitutioner och de mandatvillkor man får, till exempel för Irak och mandatet Palestina och sen Transjordanien som han bildar. Det är USA som bestämmer villkoren, och där skrivs det in att länderna ska under brittiskt styre utvecklas till demokratier med parlament och val. Och man fastställer till och med vilka år det där ska hållas. Och det där skapar ju kaos i de där länderna, vilket antagligen var meningen också. Men eländet, så jag tror att antikolonialismen drabbade också det ottomanska väldet, vilket drabbar Europa i sin tur. Därför att hade britterna och fransmännen och faktiskt spanjorerna, italienarna och portugiserna fått bygga sina välden i Nordafrika och Afrika i fred. Men redan 1918 så USA är inne och petar och ställer villkor. Och då kan det aldrig gå bra. Och en sak som jag tycker är väldigt bra, som folk lätt glömmer bort, som jag också glömmer bort, det är att han ju inleder avsnitt 2 med att just diskutera USAs undergrävande av de spanska och portugisiska välderna. För USA hatade verkligen Spanien och Portugal, inte bara deras kolonialvälden. Det är väldigt intressant. Väl värt att påminna om.
Det här är, tror jag, andra sändningen i rad, Boris, som vi säger suspekt positiva saker om Turkiet. Och turkisk expansionism och Turkiet som en ansvarstagande positiv kraft och så vidare. Vad är det som pågår? Ja.
Nej, men jag håller på att fördjupa mig. Det märks ju. Men ibland så byter jag liksom fot vissa perioder, eller båda fötterna. Och ju mer jag tränger in liksom i arabvärldens historia, men framförallt det ottomanska väldet, så får jag liksom en annan syn på sultanen, det turkiska imperiet. Jag ser dem mer som en, vi har ofta sett dem som ett hot mot Europa, vilket de har varit, milt uttryckt. Men jag ser dem också faktiskt genom sin existens som en skyddsmur mot de galna araberna och de formerna av islam.
Mm. Jag känner lite för Turkiet som jag gör inför Iran, att problemet har aldrig varit Iran. Problemet har aldrig varit Persien. Problemet har alltid varit islam. Och ett Iran utan islam, vilket inte alls är omöjligt då, att tänka sig i framtiden, skulle bara vara en fantastisk allierad. Det skulle vara som ett ariskt brödrafolk och vi skulle kunna ha massor med intressanta samarbeten. Det är bara islam som är problemet. Jag tror det är samma sak med turkarna. Jag gillar turkarna. Och liksom, det är synd för grekerna att turkarna kom och tog deras gamla land. Men saken är den, som trogna radiobubblyssnare vet, att jag hatar greker lite grann. Jag är ganska rasistisk, jag hatar greker. Jag tycker mycket bättre om turkar än greker. Om vi bortser från liksom allt det religiösa och allt det där. Så att det finns någonting där. Boris, om det är så att turkiska ambassaden har börjat skicka liksom, checkar till dig, portföljer med sedlar och sånt där, då får du fan bjussa på några sedelbuntar. För jag har inte börjat få mina betalningar än.
Jag tycker de är småsnåla, måste jag säga. Nej, men jag vill avrunda mitt beröm där genom att säga att alltså det finns, ska man bygga imperier och koloniala välden, så gäller det att titta på mekanismerna. Och jag menar, långa perioder så uppvisar, tycker jag, sultaner, många av sultanerna, alltså en jäkla, deras administration, de har väldigt kompetenta administratörer, alltså en väldig fingerfärdighet i hanterandet av de galna araberna. Det är inte alldeles lätt. Större fingerfärdighet än vad brittiska och franska kolonialister har visat. Men de hade å andra sidan USA sittande på sin axel, och det var inte så lätt.
Jag ska tänka mer på det här med kolonialism. Jag antar att på sätt och vis kanske det är enklare än jag tänker. För att USA är i sig självt resultatet av en avkoloniseringsprocess. USA är en gammal koloni som slog sig fri.
Mm.
Och bara utifrån det faktumet så kanske det är oundvikligt att USA alltid kommer vara en antikolonial kraft i världen. Med allt vad det innebär.
Jag tror också att det är... att det finns... Nu är jag ute på så tunn is så att det kommer inte ens att höras när jag vrakar igenom. Alltså jag tror att det, förutom alltså urberättelsen, själva idén om att vi i USA är, vi är liksom vi är den första som föds ur den koloniala kampen, vi har ett ansvar. Till detta kommer genetisk komponent, alltså i mer än 200 år. Alltså vi uppmärksammar ofta genierna som söker sig till USA. Tesla, Musk, you name it. Några stycken. Men alltså i 200 år har ju kontinenten fyllts med de allra sämsta också. Alltså med människor med ett monumentalt resentiment mot den gamla världen. Som hatar den gamla världen på alla sätt.
Mm.
Och det måste få genomslag. De är genetiskt kodade och inte gillar oss. Och väldigt ofta är de dåliga människor.
Mm.
I sig.
Och de mest extrema religiösa knäppskallar som fanns i Europa. Ja, det var de första som började komma från 1500-talet. Riktiga knäppskallar på en nivå som inte ens går att förstå med ett modernt perspektiv. De får liksom IS och talibanerna framstå som moderata och sansade. De som... utgjorde den ursprungliga befolkningen i USA.
Mm.
Ja. En liten intressant sak tycker jag, tillbaka till BAP-artikeln nu, det är en parentes, men det finns en inramning till den här artikeln. Rubriken är den geriatriska vänstern och den progressiva högern. Vilket är en kanske något kryptisk formulering. Och BAP öppnar artikeln med ett långt stycke, två långa stycken, som inte alls handlar om CIA eller om Afrika. Utan det handlar om vad som triggar vänstern. Och han pratar om rasfrågor, bög- och transfrågor. Och han pratar mycket såklart om att visa upp vackra manskroppar. Vilket han själv som bekant är väldigt intresserad av. Eftersom han bedriver en sorts... sån här retro-hellenistisk ynglingakult, om man ska uttrycka det vänligt och rumsrent. och det här är något som han säger då, det gör vänstern väldigt förbannad. Och kärnan i det här, enligt BAP, jag vet inte om jag håller med om, men det är en intressant idé, det är att vänstern blir särskilt provocerade därför att de till varje pris måste dölja hur då geriatriska de är, som man säger, alltså hur senila och åderförkalkade de är. Och BAP säger att han för sin del, han vill återuppleva bland annat gamla idéer från Kraftdursch Freude, som han lyfter fram som en förebild. Då. Han skriver det i den här lite märkta inledningen till artikeln. Och så säger han att Sovjetunionen försökte göra samma sak. Och såklart även USA och Yukio Mishima försökte göra samma sak i Japan. Alltså bygga vidare på den här impulsen som BAP beskriver som en tysk impuls. Tysk naturism och ungdomskultur från 1800-talet. Så vad har det här med CIA och Afrika att göra? Ja, jag är inte helt säker. Men BAP har alltså en idé om att det finns en sund högertendens som han kallar för progressiv höger. Som gång på gång återupptäcker en sorts ungdomens anda. Spirit of youth. Vilket då såklart... Återigen då, det är en djupt gammal grekisk sak från BAPs perspektiv. Men den dyker upp igen och igen i historien och vänstern approprierar och förvanskar den. Och försöker framställa sig själva som som den unga starka kraften, som en oppositionell nyskapande kraft och så vidare. Men vänstern är i grunden reaktionär. Och som Bab säger, geriatrisk. Så att vänstern är trygghetens politik, de mätta magarnas politik, homogenisering och nivellering och konsensus. Och det är den absoluta motsatsen till dynamism och framsteg. Och Bab har ett resonemang som jag tycker är intressant om att vänstern förstår att eftersom vi lever i en värld där det inte finns några levande traditioner eller några vitala traditioner längre, så är det en sorts självmord att inte göra anspråk på ungdomlighet och frihet och framsteg. Och Bab pratar om vänstern här, men jag tror nyckelmeningen är den allra sista meningen i de här två inledande styckena. Han skriver att den här insikten som vänstern gör, det är någonting som de flesta konservativa och reaktionärer inte begriper. Och jag uppfattar det så som att det är primärt högern han pratar om, både här och i sina resonemang om CIA och Afrika och så vidare. Han har ju det här projektet som han alltid haft, att han vill liksom forma högern och göra den mer slagkraftig. Och det här är ett sorts budskap till högern. Någonting i stil med, släpp den här nattståndna traditionalismen, den här reaktionära hållningen. Den enda vägen framåt är att vara ungdomlig, och lycklig och fri. Så högern måste vara radikal och progressiv. Högern måste stå för nyskapande och framsteg, annars begår den självmord. Vad tror du om min läsning här? Är det han säger i artikeln? Är det han egentligen säger?
Ja, men alltså det är exakt det han säger. Och det är en av de sakerna som gör att jag har att jag stegrar mig lite grann. För att alltså högern, och inte vänstern heller definitivt, kan liksom aldrig göra anspråk på att vara bärare av de här egenskaperna som Bab lyfter fram som viktiga, som jag också tycker är oerhört viktiga, även om jag har ungdomen bakom mig för 600 år sedan. De är jätteviktiga, och skönheten. Det kan aldrig vara bärkraftiga politiska projekt. Det kan bara vara individuella projekt burna av genier som får andra med sig. Alltså fort man... Det kan vara genier som är totalt apolitiska, som vare sig höger eller vänster, som bara är stora skapare. Som kan skapa en tidsanda av det folk faktiskt förstår vad skönhet är på olika områden. Man måste skilja detta från liksom... jag menar, Sovjet under Stalin, jag vet inga som gjorde så många fina målningar och affischer av härligt muskulösa män och kvinnor. Och samma sak under New Deal och 50-talets USA. Men det är en annan sak. Det är för att man vill forma en människomassa som orkar jobba i nationens tjänst. Det här andra, alltså den kreativa skönhetsexplosionen, den kan aldrig liksom diskuteras eller skapas genom manifest. Den kommer vare sig vi vill eller inte.
Det finns en sorts spänning här mellan två olika perspektiv, två olika paradigm. Å ena sidan ett sorts nästan biologiskt, naturligt paradigm, naturliga impulser. Och å andra sidan ett sorts ideologiskt tänkande. Och Bab har... Jag tror att det här är en av orsakerna till att jag gillar Bab, och jag känner mig befrändad med honom, att precis som jag så är han i båda de här sidorna, kanske på gott och på ont. Jag känner ju själv att jag är för ideologisk ofta. Jag fastnar i ett fyrkantigt ideologiskt tänkande. Och jag är ju egentligen liksom en ultrabiologist i grunden. Det är min världssyn. Men jag har också de andra. Att jag vill tänka i termer av höger och vänster. Jag känner att det är användbart. Jag vill inte släppa de idéerna. Fast du ibland, Boris, liksom knuffar mig lite åt det hållet. Så jag blir provocerad av den här idén som man har med de här etiketterna, och jag känner att det har genklang i hur mina egna attityder har förändrats under de senaste 5 åren eller något sånt där. För jag var väldigt mycket inne på en sorts reaktionär idé fram till när det var 2017 eller något. Du följde NRX-sfären, vi läste Social Matter och så vidare.
Mm.
Och sen så började jag svänga och har nog svängt mer och mer. Och jag har tänkt på det ibland. Jag har sagt det någon gång i Radio Bubbla. Det är lite känsligt liksom, men sanningen är att jag har tänkt på det ibland som en sorts progressiv vändning i min egen intellektuella utveckling. Jag har nämnt att jag läste två författare runt 2019 och jag läste dem samtidigt och de åstadkom en sorts kombinerad prägling av mitt psyke. Så nu känner jag mig över åren mer och mer liksom optimistisk, mer accelerationistisk, och jag har ingen aptit längre för den här traditionalistiska inriktningen. Och jag kommer också tillbaka till en sorts mer renodlad radikal libertarianism av något skäl. Jag vet inte varför, jag bara graviterar tillbaka till libertarianismen. Vilket känns väldigt bra för mig, det känns rätt. Det känns som att komma hem. För jag har alltid varit en gapig, extremistisk, elitistisk anarkist. Och någonstans längs vägen så tröttnade jag på att försöka vara någonting annat. Och det känns också som någonting som ger frihet och lycka och kraft. Så jag känner mig att jag får en liten utväg här. Jag känner mig redo att omfamna den här terminologin som BAP erbjuder. Den progressiva högern. Styrka genom glädje.
Fast, ja men det kan jag förstå. Och...
Men förstår du, det är för att jag är formaterad av ideologiska tänkande, ett överdrivet ideologiskt tänkande. Det är det jag refererar till, att jag måste liksom se min egen utveckling som att jag hoppar mellan nästan ideologiska etiketter. Och jag förstår att det är överdrivet, men jag är lite fast i det formatet. Och jag tror att BAP också är lite fast. Förstår du vad jag är ute efter?
Exakt, men du måste hålla fast vid din återfunna radikala anarkistiska libertarianism och bara titta framåt.
Mm.
Jag känner igen när du beskriver liksom att man har haft sin flört med feodala traditioner och jag orkar bara inte anpassa mig till liksom traditionalism och reaktionära tendenser och så vidare. Det känns bara som att gå ner i källan och lägga sig under en dammig filt och hoppas på att det ska bli bra allting när man har vaknat. Det blir det ju inte.
Nej, men det är så fantastiska möjligheter som öppnas när man inte längre är bunden av
ja.
Någonting historiskt eller traditionellt eller liksom, du ska vrida klockan tillbaka, du ska bara vrida klockan framåt.
Ja.
Kan vi röra oss snabbare framåt? Det är den rätta frågan och jag känner mig bara lyckligare och mer optimistisk ju mer jag tänker på det sättet.
Mm. Man blir muntrare. Det är precis vad vi alla behöver bli.